Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa ett ställe för er som berättar hur Jesus utser sina 12 apostlar. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud. Och när det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland dem 12 som han kallade apostlar. Simon, som han gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob Alfeus son och Simon som kallades Ivraren, Judas Jakobs son och Judas Iskariot som blev förrädare. Jesus hade lärjungar, och bland dem så utvalde han 12 att bli apostlar. Och de apostlarna, de fick i uppgift att följa Jesus och lära sig av honom. Och sen skulle de gå ut och berätta för andra vad de sett och hört. Vi är ju inte apostlar, men Jesus vill att vi ska vara lärjungar. Och som lärjungar har vi egentligen precis samma uppgift. Vi ska lära oss mer om Jesus. Och det vi får lära oss om honom ska vi berätta för andra. Vi ska ta och knäppa våra händer och be Gud hjälpa oss i vår uppgift. Kära Jesus, vi ber att du hjälper oss att vi får lära känna dig bättre och bättre när vi studerar ditt ord. Och så vill vi gärna berätta för andra. Hjälp oss. Använd oss som dina lärjungar. Ja, fyll våra munnar med det härliga budskapet om dig. Och gör oss modiga så att vi kan berätta för andra. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Predikotexten har vi redan läst. Predikotexten var den första söndagen efter 13:e dag jul, handlar om vilka som är Jesu rätta bröder, alltså den rätta brödra gemenskapen, vad som är Guds familj eller den sanna kyrkan. Och Matteus berättar om en händelse. Så Jesus var i färd med att tala till folket, och då stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Då var det en av åhörarna där som avbröt honom och sa: din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Och när Jesus på det sättet blev avbruten mitt i sitt tal, och för en sån sak blev avbruten, så tog Jesus anledning att undervisa om att det finns ett starkt band mellan honom och de troende, som är starkare än släktskapsband. Jesus svarade den som hade avbrutit honom så här: vem är min mor och vilka är mina bröder? Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Och nu var det inte bara mannen som hade avbrutit honom som behövde lära sig vad som var Jesu familj, vad som var den rätta brödra gemenskapen, utan evangelisterna Matteus, Markus och Lukas återger allihop den här händelsen, och det visar att det är en mycket viktig undervisning som vi allihop ska noga lära oss. Men där allra först ska vi förklara Jesu förhållande till sin mor Maria, alltså Jesu förhållande till henne i sin kallelse, i sin uppgift som profet. För Jesus ställer sig ju här till synes avvisande till sin mor, ungefär på samma sätt som i berättelsen från bröllopet i Kana. Och det här får ju inte misstolkas så att han ringaktade sin mor. Utan Jesus är den i Gamla testamentet utlovade profeten. Profeten med stort P, den särskilde profeten som skulle tala Guds ord till folket. Och Gud hade bundit var och ens liv till hur man ställer sig till hans ord. Så det var livsviktigt för varje människa hur man ställde sig till Jesu ord. Och när Jesus nu utövar sin uppgift och sin kallelse och talar till folket som profeten som kom med livets ord, så fick ju inte den uppgiften hindras eller avbrytas, inte ens av förpliktelserna gentemot sin mor. Det finns inte någon högre makt här på jorden än föräldramakten. Den makt som Gud har omgärdat med ett särskilt bud, det fjärde budet. Men ändå så måste den makten vika för lydnaden för första tavlans bud som handlar om kärleken till Gud och Guds ord. Och därför så hade Marias ställning som mor inte någon inverkan på Jesu uppgift i sin kallelse som profeten. Och fick ju inte heller ha det. Så Jesus svar ska inte uppfattas och får inte uppfattas så att han på något sätt ringaktade sin mor. Utan ska uppfattas så att deras förhållande, alltså som mor och son, det fick inte påverka eller inte hindra hans uppgift i sin kallelse som världens frälsare. I sin kallelse som profeten som talar livets ord. Och det här är väl också en påminnelse till alla pastorer att inte låta familjebanden har något företräde eller påverka ämbetsuppgifterna, för att i kyrkan, i församlingen, där är alla lika oavsett släktskap. Jesus svar visar på att när det i kyrkan, när det gäller Guds rike, så har inte familjebanden eller de yttre släktskapsbanden något företräde. Nej, det som går först, det är den rätta familjegemenskapen, alltså den rätta brödragemenskapen. Och det är detsamma som den sanna kyrkan eller församlingen. Jesus visade med handen på sina lärjungar och sa, det här är mina bröder. Och vilka var då lärjungarna? Och lärjungarna var de som trodde på honom och som förblev i hans ord. Det är ju det som är definitionen på en lärjunge. De som tror på honom och förblir, de som förblir i mitt ord, är verkligen mina lärjungar. Så det har alltid varit och ska alltid förbli kännetecken på Jesu verkliga lärjungar. Den rätta brödragemenskapen, det består av alla de som tror Jesu ord. Alltså med tron omfatta evangeliet att vi för Jesus skull har syndernas förlåtelse. Så Guds familj, den sanna kyrkan, den består av alla som tror på Kristus och tror på föremålet för deras tro är att Kristus är den utlovade Guds lamm som tar bort världens synder. Det är genom tron vi blir förenade med Kristus så att vi kan kallas Guds barn. Vi inte bara har fått rätt att kallas Guds barn. Vi är Guds barn. Vi är Kristi bröder och systrar. Och det finns uttryck för en ännu innerligare gemenskap. Det som vi läste i episten. Att vi är lemmar i Kristi kropp. Så sådana och andra liknande uttryck i Bibeln visar på den innerligaste gemenskap mellan Kristus och de troende. En gemenskap som är starkare och innerligare än yttre släktskapsband. Det är endast hjärtats tro på Kristus som gör oss till medlemmar i kyrkan. Det är inte det yttre släktskapet som vi hör av Jesu ord här idag. Det står ju på ett ställe om Jesu bröder att de trodde inte på honom. Och Jesu bröder, vilken ställning hade de? Ja, inte var de i kraft av sitt släktskap med Jesus automatiskt medlemmar i kyrkan. Men lärjungarna som trodde på honom och förblev i hans ord, de var förenade med Jesus i en mycket innerligare gemenskap. Och de var hans rätta bröder genom tron. De var Jesu familj. Och Jesu mor, Hon trodde ju på honom. Maria trodde på honom. Och hon var genom tron medlem i kyrkan. Så hon var inte medlem i Kristi kyrka i kraft av sitt moderskap. Utan det var hennes tro som förenade henne med Kristus i ett innerligare band än släktskapsbandet. Så det är inte yttre släktskap som gör någon till medlem i den sanna kyrkan. Och inte heller någonting annat yttre. Det är inte den yttre kontakten med en kristen kyrka. Ja, men jag går ju till kyrkan varje söndag, så nu är jag kristen. Det är inte den yttre kontakten med en synlig kyrka. Det är inte det yttre medlemskapet i någon synlig kyrka. Det är inte heller det yttre bruket av sakramenten. Eller enbart en yttre bekännelse till Kristus med munnen. Och inte heller att man innehar ett ämbete i kyrkan. Ja, men jag är ju präst. Det är inte att man har en tjänst i lokalförsamlingen. Inget yttre. Inte heller att försöka imitera Kristus. Och jag följer honom. Jag lever ett moraliskt rätt liv. Inget av det här yttre gör oss till medlemmar i Kristi kyrka. Det enda som gör oss till medlemmar i Kristi kyrka, det är hjärtats tro som omfattar Kristus. Och därför så är den sanna kyrkan osynlig. Tron som gör en människa till medlem i den sanna kyrkan finns ju här inne. Den är osynlig för andra. Och därför så är också själva kyrkan osynlig. Tron som gör en människa till medlem i den sanna kyrkan och som gör att vi förblir i den sanna kyrkan är osynlig, och därför är kyrkan osynlig. Det här innebär ju inte att människorna som tillhör den sanna kyrkan är osynliga. Men, utan det innebär att på grund av att deras tro, på grund av att ingen kan se hjärtats tro, så kan ju ingen människa säga: nu har jag upptäckt hjärtats tro hos den här människan. Ingen kan säga det med säkerhet. Och på samma sätt är själva kyrkan osynlig. Så ingen kan ju med absolut säkerhet säga att de här människorna, den här gruppen människor, utgör den sanna kyrkan på jorden. Det går inte. Det är inte heller vår uppgift att ens försöka. Men då kanske någon undrar så här: hur stämmer det då med Jesu ord egentligen i vår text här idag? För där heter det ju att han räckte ut handen och så visade han på sina lärjungar och sa: det här är mina bröder. Så om nu Jesus visar med handen på sina rätta bröder, på sin familj, ja, men då kan väl den sanna kyrkan ses med ögonen. Ja, då måste vi studera lite närmare vad Jesus hänvisar till. Han säger inte: det här är mina bröder eftersom de har hjärtats tro. Så han hänvisar ju inte folket här. Ja, se, de har ju den sanna tron i hjärtat. Det är det han säger, hänvisar till. När han säger: var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Och alla tre evangelisterna vittnar om precis samma sak, vad Jesus hänvisar folket till. Jesus hänvisar inte till deras tro eftersom den är osynlig, utan han visar på trons frukter. Var och en som gör min himmelske faders vilja, de som hör Guds ord och handlar efter det, den som gör Guds vilja. Och det här, det är alltihop synliga tecken och bevis på hjärtats osynliga tro. Och därför får vi ju anledning idag också att undervisa om den synliga kyrkan. Jag upprepar, det enbart hjärtats tro som gör oss till medlemmar i den sanna kyrkan, den rätta brödra gemenskapen. Och den kyrkan är i sig osynlig, men den har synliga kännetecken och kännemärken. De som har kommit till tro på Jesus ska utöva sin tro genom goda gärningar. Och de vill göra det också. Så det var som Paulus förmanade, så förmanar jag nu er att frambära era kroppar som ett levande heligt offer. Er andliga gudstjänst. Och pröva vad som är Guds vilja. Och Jesus säger på ett ställe, låt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Och därför kan man känna igen de troende på trons frukter, på bekännelsen, på de goda gärningarna, på det att de, här är ju människor som går till Guds tjänst och här är det människor som brukar sakramenten. Allt det här, det är tecken och yttre bevis på hjärtats tro, som i sig är osynlig. Så Jesus hänvisar inför människorna, åhörarna som han talar till. Han hänvisar till trons frukter, eller han hänvisar till lärjungarnas bekännelse i ord och gärning. Så att folket utifrån vad de såg, deras bekännelse i ord och gärning, kunde dra slutsatsen eller identifiera dem som Jesu familj eller hans rätta bröder. Och det är samma sak för oss. Det här gäller ju också för oss. Vi ska hålla alla som avlägger den goda bekännelsen i ord och gärning för kristna människor. Utifrån trons frukter som vi känner igen då. Men för att hålla läran om rättfärdiggörelsen ren, så ska vi påminna än en gång om att ingen tillhör den sanna kyrkan, den rätta brödragemenskapen, därför att han lever ett helgat liv eller bekänner den rätta tron eller gör goda gärningar, utan han är medlem i den sanna kyrkan endast genom tron som omfattar Kristus. Det är den tron ensam som gör oss till medlemmar i den sanna kyrkan. Men där tron är sann, så kan den inte vara utan frukt. Tron tar sig uttryck i vittnesbörd om Kristus och i kärlekens gärningar. Så Jesus visade med handen på sina lärjungar och sa, det här är mina bröder. Och när Jesus säger så kan vi ju ganska lätt förstå vad han menar. Men det var inte bara så han sa. Utan han säger, det här är min mor. Det är ju ganska märkligt uttryck att han visar på sina lärjungar och säger, det här är min mor och mina bröder. Vad menar Jesus med att säga om lärjungarna, det här är min mor? Ja, det går att förstå det också. Den sanna kyrkan är en mor som föder bröder och systrar till Jesus. Och det är den meningen som Jesus kallar samlingen av de troende för sin mor. Att både enskilda kristna och samlingen av de troende, alltså kyrkan, kan kallas en moder, det visar Paulus i Galaterbrevets 4:e kapitel. Där framställer Paulus sig själv som en moder som föder barn. Ja, han framställer sig själv som en mor som är mitt under födslosmärtor. Han har födslovåndor. Så han säger så här, mina barn som jag än en gång med smärta föder tills Kristus har tagit gestalt i er. Så Paulus, han kände födslovåndor, men det här är ju i andlig bemärkelse. Än en gång måste han föda dem med smärta. Och vad innebar det? Jo, att han med arbete och möda och iver måste söka upp dem igen för att återföra dem till nådens ord, till dess att de lever med tron på Kristus i sina hjärtan och lever sina liv för Kristus. Så Paulus, han beskriver sig själv som en moder som föder barn. Och lite längre fram så tecknar han samlingen av de troende, alltså den sanna kyrkan, som en moder som föder barn. Han skriver så här: men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Och det himmelska Jerusalem, vad är det? Jo, det är detsamma som den sanna kyrkan, samlingen av de troende. Det förstår vi när vi läser Hebreerbrevet, som säger att vi genom tron har vi kommit till Sions berg. Genom tron så har vi kommit till den levande Gudens stad. Genom tron så har vi kommit till det himmelska Jerusalem. Och det himmelska Jerusalem, det är den sanna kyrkan som består av alla troende som är spridda över hela jorden. Och det himmelska Jerusalem, det är en stad. Men den är osynlig. Eftersom tron är osynlig. Det är en andlig himmelsk stad där vi har vårt medborgarskap. Så när han talar om det himmelska Jerusalem så talar han ju inte om himlen. Alla kristna har ju inte kommit till himlen än. Vi har inte kommit till himlen än. Men vi har allihop genom tron kommit till det himmelska Jerusalem. Och där har vi vårt medborgarskap. Det vill säga vi har blivit medlemmar i den sanna kyrkan. Och det himmelska Jerusalem, det är vår moder. Och vad är mer kännetecknande för en moder? Det ligger i själva begreppet. Vad är mer kännetecknande än att hon föder barn? Den sanna kyrkan föder barn, bröder och systrar till Jesus. Och det sker genom nådens medel. Evangelium, jord och sakrament. Och det himmelska Jerusalem är fritt. Det föder oss till frihet. Så den sanna kyrkan är fri. Och alla hennes barn är fria. Vi är fria. Vi är fria från lagens förbannelse. Vi är fria från syndens skuld. Vi är fria från dödens makt. Vi är fria att tjäna Gud nu och i evighet. Lägg alltså märke till att det ligger en stor tröst. Egentligen ligger en väldigt stor glädje i de här orden. Det här lite märkliga uttrycket. Då Jesus visar på sina lärjungar och säger: det här är min mor och mina bröder. Så Jesus kan kalla samlingen av de troende för sin mor. Eftersom kyrkan föder bröder och systrar åt Jesus, till Jesus genom evangeliets ämbete. Vi har blivit födda av kyrkan. Vi har blivit födda genom ord och sakrament som andra troende har förvaltat till vår nytta. Och nu föder vi i vår tur bröder och systrar till Jesus genom evangeliets ämbete. För alla kristna har ju fått uppgift att förkunna evangeliet för andra. I hemmet och på arbetet eller var helst vi träffar människor. För aposteln säger ju om alla kristna så här: ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. När vi läser den andra psalmen då hör vi där att Guds fiender vill kasta av sig Guds ord som de betraktar som bojer och band som binder och fjättrar. Låt oss kasta av oss deras Guds ord som man betraktar som bojor och band. Men det kära evangeliet, det gör oss inte till fångar. Det kära evangeliet gör oss inte till slavar, utan till Guds fria barn och till Jesu bröder och systrar. Och genom honom som har blivit vår bror så ska vi ärva liv och härlighet. För Gud har bestämt så om sin enfödde son att han ska inte vara ensam i härligheten, utan han ska vara omgiven av sin familj. För det heter ju om honom att han ska vara den förstfödde bland många bröder. Amen. Låt oss så be. Kära Herre, vi tackar dig för alla dina troende som gått före oss och förvaltat evangeliets ämbete så att ditt levande ord också har nått oss. Vi tackar dig för ditt ord som har kraft att föda oss på nytt. Vi tackar dig för att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. tackar dig för att vi har blivit medlemmar i din familj, i Guds familj. Och vi tackar dig för att du har gett oss ett evigt arv i himlen. Lär oss nu att bli dina trogna lärjungar som förblir i ditt ord och som vittnar om dig för andra. I Jesu namn. Amen.